Du lyssnar på Radio Independent Living. Det finns hem för sådana där är ett program om en bit svensk historia som inte är så avlägsen som vi kanske vill tro. I slutet av 1800-talet byggdes de första institutionerna för personer med funktionshinder upp. Ebba Ramseys Wilhelmsro utanför Jönköping kanske var den första av vanföranstalterna, det vill säga hem utanför hemmet för rörelsehindrade barn. Wilhelmsros kapell ligger fortfarande kvar, omgärdat av skyddslingarnas små fyrkantiga gravstenar. När prinsessan Eugenie så startade sällskapet för fattiga, obotligt sjuka och vanföra barn i Stockholm 1879 gjordes en överenskommelse att Wilhelmsro skulle övergå till epileptikervård. De rörelsehindrade barnen flyttades helt sonika till Eugeniahemmet. Och där blev de kvar, generation efter generation. I det här programmet möter vi tre kvinnor som alla bott på olika vanföreanstalter och skolhem. Karin Westlund, Siv Eriksson och Wenche Willumsen. Deras erfarenheter sträcker sig från slutet av 30-talet fram till långt in på 60-talet.
Det är kärleklösare större än vad främmen var. Jag har aldrig varit med om senare livet.
Många rörelsehindrade har under årens lopp bott på Eugeniahemmet och andra liknande institutioner. Det ansågs länge naturligt. Karin Westlund har pensionerat sig från ett långt och lyckat yrkesliv. Numera är hon bara förbundsordförande i De handikappades riksförbund, DHR. Och vi träffar henne över sammanträdesbordet i hennes arbetsrum på kansliet i Stockholm. Det är länge sedan Karin bodde på Eugeniahemmet. Hon kom till EH i slutet på 30-talet. Då var hon 3,5 år gammal.
Föräldrarna blev ju, de hade ju inget val. De var ju handfallna. Det var vad skulle man göra och bli rådda då, tillrådda att lämna ifrån sig. Det fanns liksom, det var ju så det var på den tiden. Jag hade mycket väl kunnat vara hemma, fast inget sjukt i mig, utan jag hade mycket väl kunnat klara mig hemma. Det var, bodde lite otillgängligt, men det gör vi igen idag. Så att det var inget underligt. Så att, tyvärr var det ju så. Det är många av oss som drabbades av det, att bli skickade hemifrån egentligen utan anledning. 3,5 år, det var ju långt kvar till utbildning. Mm. Så att vi tror inte ens den tanken fanns. Utan jag tror bara det att barn med funktionshinder ska inte vara hemma. Vi vill inte ha dem i kommunen. Och så skickades man iväg. Och föräldrarna råddes då att det här var så svårt handikappat barn. Så den kan du inte göra någonting av i alla fall. Så var ju synen.
Så var ju synen. Respekten för sjukvården och läkarkåren gjorde säkert sitt till. Eugeniahemmet ligger inom Karolinska sjukhusets område. Byggnaderna ligger fortfarande kvar. Vanföra kroppar behandlades under 1800-talet med sjukgymnastik. Men denna verksamhet stod i strid med den inom läkarkåren framväxande specialgrenen ortopedi. Dr. Patrik Haglund, knuten till den 1910 startade kliniken vid Karolinska, behandlade EHs skyddslingar. Här kunde Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm, förutom yrkesundervisning, också förse eleverna vid EH med lämpliga bandager, konstgjorda extremiteter och dylikt. Patrik Haglund blev Sveriges första professor i ortopedi. Kanske är det så att de vi ser som annorlunda inte ses som naturliga inslag i samhället. Då blir det naturligt att försöka göra om de annorlunda så att de liknar oss andra så mycket som möjligt. Normaliteten var det önskvärda på den tiden. Om inte annat så skulle man uppfylla idén om vad som var normalt för en person med rörelsehinder. Siv Eriksson var 7 år när hon i mitten av 40-talet tillsammans med sin mamma anlände till Eugeniahemmet. När vi sitter i Sivs vardagsrum, dricker kaffe och pratar tycks Eugeniahemmet avlägset. Ändå är detta en personlig historia som är lika närvarande för Siv som var och ens barndomsminnen är för oss andra.
Och sen, när vi var där inne hos Anita så sa min mamma att jag brukar krypa på gården. Ja, men det får hon inte göra här. Jag ska genast gå och hämta en rullstol. En rullstol, tänkte jag. Det sitter ju bara små bebisar i, fick jag för mig. Och in kommer hon med en rullstol. De såg ut som en korgstol med stora hjul på. Och det satt de mig i den. Den var så stor så ville jag. För det första så nådde jag ner till fotstöderna. Så mina ben somnade. Och det viskade jag till min mamma. Vad säger flickan? Sa sista Anita. Jo, hon säger att hennes ben somnade bort. Ja, jag ska genast gå och hämta kuddar och bädda om henne. Och jag som var så rörig, jag försvann ju i rullstolen helt och hållet. Jag kunde inte röra mig.
Från att ha varit rörlig blev Siv nu ombäddad och låst till sin enorma rullstol. Hon kunde inte gå. Och krypa fick man inte göra när man var 7 år gammal. Normaliteten krävde gående av barn i skolåldern. Annars skulle man sitta still i sin rullstol. Institutionerna var respektingivande byggnader dit rörelsehindrade barn sändes för att få träning och utbildning. Habilitering och rehabilitering i kombination med skolgång skulle vi förmodligen kalla det idag. Man skulle lära sig att bli så självständig som möjligt och gärna självförsörjande. Man skulle gå från att vara tärande till att bli närande. Det finns hem för sådana där, sa läkaren till Sivs mamma när hennes CP-skada konstaterades vid 3 års ålder. Men Siv blev kvar hemma tills det var dags för skolgången. Hennes storebrors lärarinna kom med information om Eugeniahemmet. Hon tyckte Siv skulle gå i skolan. Så långt som att föreslå den skola hon själv arbetade vid sträckte sig hennes fantasi inte. Och hade inte Sivs föräldrar sökt plats åt henne på Eugeniahemmet hade hon inte fått gå i skolan alls. Så var det för andra som kanske fick någon hjälp i hemmet med läsning, men i övrigt fick utbilda sig helt på egen hand. Siv fick komma till EH. Hon och hennes mamma åkte tåg till Stockholm. Det var första gången Siv åkte tåg och allt var spännande. Taxin tog dem upp till Eugeniahemmet, slottet på berget vid Karolinska sjukhuset. Här blir de emottagna. Siv fick sin rullstol Och för första gången träffade de 11 kamrater hon skulle dela rum med.
Och jag hörde någon viska, det kommer den nya, det kommer den nya.
Siv hade fått nog. 7 år gammal och på sin första resa utanför hemmet frågade hon, du ska väl stanna hos mig mamma? Nej, det finns andra här som tar hand om dig, fick hon till svar. Siv kom till Eugeniahemmet på 40-talet för att få gå i skolan. Det finns skolor för sådana där, skulle man kanske kunna uttrycka det. Den som inte ville bli förflyttad till ett skolhem blev helt sonika utan skolgång. Faktum är att det fanns skolor för sådana som Siv och Karin ända fram i vår tid. Ja, det finns fortfarande. Skillnaden är att numera kan kommunerna inte neka funktionshindrade skolgång inom den ordinarie skolan. Rörelsehindrade elever fick rätt att gå i skolan på hemorten genom en lagändring 1962. Då hade andra barn haft rätt till skolgång i 120 år. Sverige har haft allmän skolplikt sedan 1842 och visserligen tog det ett tag för socknarna, den tidens namn på kommunen, att anamma systemet. Det kommunala har ju inte särskilt ofta varit angeläget om att lyda påbud ovanifrån. Men så småningom gick det. Och nog är vi stolta i Sverige över att alla barn fick rätt till skolgång för mer än 1,5 sekel sedan. Nåja, alla. Siv berättar att hon började gasta när hon insåg att hon skulle lämnas på EH. Ett skrik som slutade tvärt med ett nålstick i armen. Sedan somnade hon och vaknade mitt i natten i sin nya säng. Alla har inte så traumatiska minnen av sin skolstart. Men även utan våld är det en sorg att bli bortkörd från familj och vänner. Ett ord från en lärare räckte till förvisning.
Jag gick i Skara i de första 3 åren. Jag skulle ju ha fortsatt där, men det var ju den läraren som skulle ta emot mig i 4:e klass som vägrade ta emot mig. Och så hade ju inte vi någon skolplikt, för detta var 1960. Det var ju före kommunerna var skyldiga och genom skolgång. Så mina föräldrar hade ingen val i praktiken, utan de var liksom tvungna att skicka mig hit ner. Annars hade jag väl blivit utan skolgång. Ja. Så att det var bara så.
Bänke Willumsen gick på en annan institution, Helsingborgs skolhem.
Hit kom jag en augustidag 1960 första gången. Då var jag 10 år. Då hade vi kört ifrån Västergötland och hit ner, från Skara då. Mina mamma och pappa, mina 2 bröder och jag. Och så hade vi övernattat någonstans här i stan. Och så körde de hit med mig. Och här vistades 33 ungar. Det är märkligt att man kommer ihåg vissa saker. 33 ungar, alla mer eller mindre rörelsehindrade, och hade sin skolgång och så då. Och här skulle jag då vara från när jag kommer där då, den här sommardagen. Jag kommer ihåg att det var jättevarmt. Och så skulle de vara med mig några timmar och sen skulle de åka tillbaka till Skara. Och så skulle jag få komma hem till jul. Så såg det ut, de villkorna hade man. Ja, det var inget kul kan jag tala om. Det var jättejobbigt och mina föräldrar och min mamma var jätteledsen. Och jag var jätteledsen. Huset såg inte ut så här då. Det var inga balkonger på den tiden. Mm. Där den där bortre balkongen är, där var ett vanligt fönster. Och där hade jag min säng, den första gången, alltså första sängen. Och det har jag varit präglad av hela livet sen. Jag har inte klarat av att ha ett fönster till vänster om min säng. Inte det märkligt? Mm. Hej. Sen det där ovala, det var öppet helt och det var inga fönster. Utan det var en loggia. Så det är 3 åt andra hållet och sen är det då. Så det där, det är liksom loggan låg utanför. Så de 3 fönsterna som sen följer, det var... eller var det 2? Det kan jag inte svära på.
Flicksal.
Ja, det var flicksal. Jo, där var vi 8 tjejer. Och det var, fast den var stor så var det så trångt så att det låg fyra på ena sidan och så låg vi fyra på andra. Men på den ena sidan där loggadörren var, där var det ju kortare vägg. Så där fick vi ligga två ihop som hade sängarna ihop. Och sen kunde vi bara ha varsitt halvt sånt där nattduksbord. För vi fick inte plats med varsitt. Så det hade allihopa, bara man delar låda och man delar skåpet där nedanför. Det var sådär, du vet, vanlig sjukhusvariant. Och sen så kom man hit och så skulle man ju då bo här. Det var jättekonstigt. Och jag var jätteledsen. Jag hade med mig blommor. Vi hade någon liten koloniplätt i Skara. Så pappa hade plockat blommor till mig som jag hade med mig. Som stod i det fönstret där. Mm. Och där stod de till de var ruttna och till vattnet lukta. Och de ville slänga dem, personalen. Så nej, fick de inte. Och sen hade jag någon sån där idé om att jag ville att jag hade i de här lådorna då som man delar med dem så skulle en sak ligga så länge som möjligt, helst hela terminen, där mamma hade lagt den. Det var liksom lite förtrollad att hon hade lagt den där. Och det funkar ju inte när man delar låda med någon annan, så det var ju rätt fort någon som bröt den där förtrollningen. Man hade såna där konstiga ritualer för sig som väl var något led i att känna någon slags trygghet eller någonting. Annars var alltså tanterna var snälla. Det var ingen sån här liksom despotregim eller så när jag var här. Tanterna var snälla, vi fick god mat. Men jag menar vi fick inte vara med våra familjer. Jag menar de berövade oss våra familjer och mina syskon och jag menar jag min mamma och pappa och
när vi frågar intervjupersonerna vad en institution är framgår det klart att de flesta menar att det inte är en byggnad. Bänke säger att det helt enkelt är ett regelsystem. Och det kommer nog närmast sanningen. Institutioner är regelsystem. Man kan nog också säga att institutioner är regelsystem som syftar till att behandla ett antal individer utifrån standardiserade lösningar. Att hålla kontroll på personerna som lyder under reglerna. Det finns studier som beskriver detta. En av de mest grundläggande funktionerna och konsekvenserna av reglerna är att individen blir fråntagen sin egen identitet. Den individuella personligheten måste lämnas vid dörren.
Kristina kallade mig på efternamn för det var så många som hette Siv. Så i fyra år så kallade han mig för Kristina för jag hette Kristina som mitt andra namn.
Och så hade mamma suttit och märkt alla mina kläder med sådana små lappar med www. Mm. Och så märkte de om allihopa. Jag hade nummer 25. Vet att jag har fått de nummerlapparna. Undrar var de någonstans? Så fick ju jag en av personalen som jobbar här. Hon kom hit som 18-åring när jag var 10. Så vi är ju nästan jämngamla idag. Hon jobbar på det som liksom, kan man säga resten av den här institutionen. För de har flyttat några gånger och nu är det någon typ korttidshem eller någonting sånt där. Så det finns lite gamla möbler och lite sånt kvar. Och hon har sparat något av det. Och bland annat den här märklådan. Så när jag träffade henne, jag var upp där och tittade på de lite gamla möbler och så. Då fick jag dem nummer 25 så att ingen någonsin skulle behöva få dem insida i sina kläder igen.
Orsaken till att rörelsehindrade barn skickades till Eugeniahemmet och andra institutioner var att de skulle få utbildning. På Eugeniahemmet gick elever i 7-årig folkskola. Ville de läsa vidare gällde folkhögskola eller gymnasieutbildning på Norrbacka. Norrbacka var granninstitution till EH. Båda byggnaderna finns kvar på Karolinska sjukhusets område än idag. Den utbildning som erbjöds enskilda elever under Sivs och Karins skoltid berodde ofta på föreståndarinnors egenmäktiga beslut. Så kunde en enskild persons åsikt vara avgörande för hur elevernas framtida möjligheter tedde sig.
Och då kom ju hon glad strålande upp till oss på en eftermiddag på syrummet och sa det att jaha Karin, och så frågade hon vad vi gjorde och var lite intresserad vad vi sydde och kom upp till då och då faktiskt och kollade. Och sa hon det att, ja men hörru du, ja men Karin, förresten Karin, du kom inte in på folkhögskola för du var för ung. Men du trivs ju så bra här så du kan ju vara kvar här ett par år till. Och det var ju klubbslaget faktiskt. Då gjorde Karin Westlund revolt. Den lilla jag kunde, det vill säga hälsa inte var kärringen på morgnarna. Det var min revolt. Ja, det var ett skrattvetande. Men det, så var det faktiskt. Det var faktiskt ett dråpslag. Och det kan jag känna än idag, alltså att hur man kunde så nonchalant säga det. Men hon förstod ju inte den planering som jag hade gjort tillsammans med mina kamrater. Nu skulle vi ut härifrån, det var ju ett steg ut i livet. Alla ville ju komma ut och få jobb. Steg utifrån denna håla och vi ska hålla kontakten, vi brevväxlar, vi kommer att ses. Vi planerade ju nästan hur vi skulle skriva också, inte riktigt, men det var ett fruktansvärt slag. Alltså, de andra kom ju därifrån och jag åkte hem och var urhemsk på sommaren. Men innan dess så hade jag ju varit så odräglig så att de hade ringt till prästen i Gamleby och skulle skicka upp honom för att prata mig till rätta. Och jag gjorde ju ingenting egentligen. Det var bara att jag morsade inte på mig och sa ingenting. Utan prästen kom upp ångande. Men sen i alla fall så kom man ändå på att jag skulle tentera in till realskolan i mellansteget här då, när jag kom tillbaka på hösten. Och jag kom in, men fick inte börja. För den föreståndaren innan tyckte att så här handikappade personen kan vi inte ha på Norrbacka. Så jag fick inte börja där för grund av mitt handikapp då. Så det är inte så konstigt att man är som man är. Det är det faktiskt inte. Nej, det är inte konstigt. Det har jag begripit själv. Men det tar jag. Men så att, och då, men sen så blev det ändring i ledningen. Och den var en sjuksköterska som tog över ett tag. Tills du fick på Skenhemmet. Och då kom jag ut och fick börja gå på en massa handelsinstitut.
Det är svårt att förstå logiken bakom skolhemmen när man hör enskilda historier. Karin ansågs för rörelsehindrad för att få gå på Norrbacka, trots att Norrbacka var en skola för just rörelsehindrade. Siv, som är något år yngre och inte på något sätt mer rörlig än Karin, erbjuds gymnasieutbildning där.
Men det blir ändå min mamma och pappa har att ta som. Men det, för det första hade de inte råd, och för andra hade det min bror som var 4 år äldre. Har varit gjort det, då skulle inte jag heller få det. Jag vet inte av vilken orsak. Men jag tror att de senare livet har jag ju fått veta att de trodde inte att jag var värd någonting.
Så Siv, som kunde fått utbildning på den särskilda institution ägnad åt detta, åkte hem på föräldrarnas begäran. Karin, som bott på Eugeniehemmet sedan hon var 3,5 år gammal, kastades rakt ut i den värld hon varit skild från under alla år. Pålmans handelsinstitut, som inte har ett dugg med rörelsehindrade skolgång att göra.
En helt friska personer, inte rörelsehindrade en katt. Ja, jag begriper ingenting, men dit kom jag. Mm. Och det gick bra. Jättebra till och med. Så jag fick ett år till, bara för att de tyckte att jag skulle åtminstone ha lite mer på fötterna. Och det kom jag ihåg som kul. Alltså, klart att jag hade nog lite fysiska problem med magont och sånt. Det var ju inte så konstigt varje morgon. Och sen, klart att det var en viss nervositet. Det var det. Det minns jag. Men kamrater fick jag, och det var inga problem på den punkten alls. Och sen var det bara ut i ett jobb. Sen var det platsförmedling på Pålmans. Och sen så fick jag jobba på Pensionsstyrelsen. Så jag hade jobb direkt efter Polman.
Institutionerna var slutna världar. De som bodde i dem gick inte ut. Och de som var utanför kom sällan in. Att få följa med på utflykt var en belöning, något att sträva efter för den som annars bara fick komma hem på skolloven. Men det kunde också kännas obehagligt.
Hela det här systemet, institutionssystemet, var ju att man skulle bli utvald att få göra någonting. Man skulle, och det var ju himla viktigt alltså. Det är en fruktansvärd situation att barn då, en avdelning hade 12 barn. Och att få göra någonting med föreståndarinnan, för det var hon som valde ut. Och jag vet att det var varje jul man fick åka med en buss ut från Skönjahemmet och titta på julskyltningen. Och det har jag aldrig med på någon gång. Och varför begriper jag inte? Men jag kommer inte på bussen antagligen, för det var ju, fanns inte ramper på den tiden. Utan det var väl barnen som kunde gå som fick komma på en buss. Alla var ju inte så himla gravt handikappade utan... Och det är också ett urval av människor, eller av barnen, som en del får, andra får inte. Och så, det var mycket sånt som hände på institution. Och det var ju ledningen, som personalen, som valde. Det var det. Men konserthuset vet jag att jag var på faktiskt. Nu vet inte jag kom dit, men det var väl någon taxi. Så att, det var sen jag hade fått proteser helt enkelt. Då var jag 11 år. Så att, då kunde man kanske visa mig ute. Vi ska se så kategoriskt på hur det var. Lite grann handlar det om det faktiskt. Vilka kan man visa upp och vilka kan man inte visa upp?
Annars så det som hände, det var, som jag kommer ihåg, det var vi åkte till Skånes djurpark och sen så kom Lions och bjöd oss till Tivoli vartenda år, eller till Zoo. Och det tyckte inte jag om. För då kände jag att man skulle vara snäll. Tänk att det fattar jag redan då. Alltså det är säkert, jag tyckte inte om de farbröderna. Jag kände att man skulle vara snäll och jag ville inte vara det då. Det var så tydligt. Och vi skulle vara glada och tacksamma liksom. Så att nej, det gillar inte jag. Det var inte min grej. Och det är lite märkligt att jag vet att jag kände det redan då.
På 60-talet fanns säkert ramper till bussen. Och det gjordes inget urval av lämpliga barn. Utflykterna var nog till för alla. Men gränserna mellan barnen innanför staketet och de utanför fanns kvar. Några lekkamrater på andra sidan hade man knappast någon möjlighet att hitta.
Man gick inte utanför om inte man hade någon särskild anledning. Om man skulle till kiosken där borta till exempel, men då kunde man inte, då gick man ju inte utan det var när jag kom då när jag var 10 år. Vi kan flytta på oss, för det är så bullrar så från den där grävskopan. Då hade ju killarna cykelvagnar. Det är ju så här, som man idag kallar tricycles egentligen. Ja. Som de antingen, de flesta vevar om med handkraft. Men så fanns det någon som man, alltså, eller som man cyklar med handkraft. Men så fanns det de som man vevar med en spak också. Och då brukar jag sitta på fotstödet och så cyklar vi bort dit till kiosken.
Institutionernas byggnader står fortfarande kvar i det samhälle som de gamla eleverna nu lever mitt i. En del har blivit museer, andra ingår i den ordinarie sjukvårdens lokaler och Vänkes gamla skolhem är numera en bostadsrättsförening. Balkonger har byggts till och ingången med ramp för rullstolsburna är nu en terrass, där dörren leder in i en av lägenheterna. Rampen är borttagen.
Jaha, de har parkering här, ja. Ja, det är jävligt flott.
Det är bara vi som inkräkta.
Ja, och så har de också satt upp skyltar privat område. Och... Det är nästan...
Förr kom inte folk ut, nu kommer de inte in.
Nej. De här stänger in sig frivilligt. Vi var instängda här.
Du har lyssnat på Det finns hem för sådana där. I I programmet deltog Karin Westlund, Siv Eriksson och Wenche Willumsen. Intervjuer och research gjordes av Susanne Berg. Du hittar Radio Independent Living på www.independentliving.org.